Tack Herre Jesus att vi bara får be den här bönen från våra hjärtan. Herre, mer av dig och mindre av oss, Herre. Det är bara hos dig som räddningen finns. Och därför ber vi Gud att vid den här stunden som vi har tillsammans, vi ska fortsättningsvis bara kunna fästa vår blick på dig, Herre. För varifrån ska vår hjälp komma? Jo, vår hjälp kommer bara och bara och bara och bara från Herren. Därför, Herre, så vi söker inte världen eller det som är i världen. Hjälp oss, Herre, att alltid kunna ha blicken fäst på just du, Herre. Och just den här kvällen, Herre, så ber vi, Herre, att ditt kors ska resa sig på ett speciellt sätt på den här platsen. Så att vi får se den genomborrade Kristus. Så vi får se, Herre, den kärlek du visade oss, Herre, medan du dog för oss, medan vi ännu var syndare, Herre. Låt det få en ny förståelse, en ny uppenbarelse på kraften i ditt kors, Herre. Kraften i ditt offer, det fullständiga, fullbordade gärningen från himmelen, Herre. På samma sätt som du sa var det ljus när du skapade universum, så det är samma klang när du säger det är fullbordat. Det är en evig gärning från himmelen som sträcker ut sin hand till den här jorden och frågar: vem tar emot min gåva? Vi ber dig, Herre, om öppnade hjärtan, öppnade sinnen att ta emot, Herre, det du vill säga till oss. Låt, Herre, korset skaka om oss idag, Herre, och framförallt för oss närmare dig, Herre, så det blir mer av dig, Herre, och mindre av oss. I Jesu namn. Amen. Tack Linnea och gänget. Jag går rakt in i en hel vers jag har från Första Korintherbrevet 1:18. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är den Guds kraft. Ordet om korset, egentligen en ganska förbryllande mening, speciellt i den kontexten som den talades vid det första århundradet. För det var ju korset var ju en symbol för den mest brutala av avrättningsformer. Så när Paulus går omkring och säger att korset är den Guds kraft, och det inte riktigt vad människorna såg framför sig, om de var inte riktigt införstådda i vad som hade hänt ett par tio år tidigare. Men jag vill spola lite tillbaka. För jag tänker idag tala om 7 meningar Jesus säger på korset. Men jag vill gå lite tillbaka och måla upp förhoppningsvis för dig den här Messias, den korsfäste Messias. För vad vi har, de sista dagarna av Jesu liv, de var ju, milt sagt kunna säga, de var ju ganska turbulenta. Han hade firat den sista nattvarden, och i den stunden har han medgett att en bland hans närmaste vänner, en av dem han själv har utvalt. Vi måste ju minnas att Jesus utvalde Judas som sin lärjunge, som i den innersta kretsen, en av hans goda vänner. Han sa, för människorna pratar han liknelser och i bilder, men för er har jag uppenbarat allt. Det var en av dem som skulle förråda Jesus. Och sedan han går vidare från nattvarden, så har vi den välkända passagen i Getsemane, där han kallar sina vänner in att be med honom. Vaka och be med mig, för min själ den är ångestladdad ända till döds. Och så går han iväg och ber, och ni vet vad som händer. Hans goda vänner som tidigare sagt att om alla andra lämnar honom, så de ska stå med honom i allt. De somnar. Så när Jesus kommer tillbaka så ser han att de sover. Tänk att du anförtrott det hela ditt liv till en sömnskola. Så väcker han dem, och så händer det ett par gånger. Han kommer tillbaka en andra gång, så väcker han dem på nytt. Och sen när han kommer en tredje gång, så han låter dem sova bara. Och på något sätt det blir ett startskott för den ganska svåra tiden som Jesus då går igenom. För sen blir han ju tillfångatagen, förrådd genom en kyss då av Judas. förd att förhöras av både fariseer, och de hånar honom, de anklagar honom, han tiger ända tills de svär vid Guds heliga namn: är du honom? Och så säger han att ni ska se mig komma till, som sitta på härligheten. Han proklamerar sin gudomlighet där mitt i allt. Och så sliter de av sig sina kläder och blir lite upprörda. Sen efter lite rättegångar hit och dit, han hoppar av och via. Han ska bli ett varv via Herodes, och sen kör de honom till Pilatus. Och väl där så går han igenom det här som ni många av er känner till, den här ganska fruktansvärda tortyren. De slår honom, de spottar på honom, de piskar honom. Med den här romerska piskan, det var både ben och metallbitar som man slog honom 40 gånger med. Och sen ofta så fastnade den i kroppen, och de drog den tillbaka och slet ut både det ena och det andra. En ganska förstås, eller en olidbar erfarenhet. Sönderpiskad Jesus får också en törnekrans på sig, de här ganska långa piggarna som de stack ner, den här kransen trängde ner i hans huvud. Och Pilatus hade lite diskussioner och funderingar med Jesus där, att vad är nu detta? Vem är du ungefär? Och mitt alltså ställer de ju Pilatus och tycker att man skulle kunna göra någonting, i alla fall inte vet exakt vad han tänkte. Han hade ju en fru där som var lite nervös också. Pilatus: gör inte den här mannen något, för han hade haft en dröm. Tänk att hedningarna har drömmar. Rändå. Man ställer de här Barabbas då och Jesus bredvid varandra. Att vem ska vi frige? För man ska frige, det hörde till kutymen. Så ägga den här anti-Jesus-skaran upp folket, så alla ropade: frige Barabbas. Och den här våldsbrytaren, den här som har gjort upplopp, så blev frikänd, medan Jesus dömdes då till döden. Och det hörde ju till då, för att man skulle på något publikt visa de här värsta brottslingarna vad de hade ställt till med. Så det hörde till kutymen att man själv bar sitt kors då den här långa vägen via Dolorosa, ungefär 1,8, säger man, kilometer. Så Jesus skulle ta den här balken på sig som säger väga mellan 30 och 40 kilo. Och så går han iväg med den. Sönderpiskad, misshandlad, torterad, övergiven. Så ska han gå dessutom med en enorm tyngd på sina axlar. Och det förstår vi ju. En läkare skrev att vad människan utstår eller får gå igenom efter en sån där tortyr, det är både det ena och det andra. Hög feber, troligen kring 40 grader. Kroppen är ju lemlästad. Så han faller ju ner på marken, troligen inte asfalt utan var ju grus och sten. Faller Jesus rakt ner, orkar inte bära bjälken. Men i den stunden säger han några vackra ord. När en kvinna kommer och gråter säger han: gråt inte över mig. Gråt för er, ni som håller på att gå förlorade. Så får de hjälp att bära, Jesus får hjälp att bära korset eller balken sista vägen. Och så spikar de fast Jesus på korset, en spik genom handleden, andra genom andra handleden och en spik genom båda fotledarna. Och i den situationen, stunden, som Jesus säger 7 olika saker. Och jag tänker då, vad Jesus väljer att säga på korset, han är sönder, misshandlad, torterad och döende, då är det viktiga saker. Han säger inte vad som helst. För att säga någonting när du är korsfäst, så det föranledde att du måste pressa upp din kropp. För du dog genom att du kvävdes. När kroppen hängde med så orkade du inte andas till sist. Och så dog du. Det är därför till exempel när de ska ta hand om de här medbrottslingarna så blir två andra korsfästa samtidigt. Så står de krossade benen. Och de krossades för att inte fånga då längre kan fara upp och få luft. Utan då lingar man bara där och så kvävs man till döds ganska snabbt. Men Jesus, han säger 7 saker, 7 sanningar, 7 teologiska sanningar. som är viktiga för dig och mig att förstå och leva av ännu idag. Och som jag anser också att fienden motarbetar. Saker som jag tror att vår fiende inte vill att vi ska förstå. Och framförallt inte leva efter. Så låt oss ta de här 7 sakerna i all hast. Men lyssna på dem och be över dem. Och känner du att en av de här 7 på något sätt utmanar dig idag. Kom fram inför korset i slutet av mötet. Vi skäms inte för korset. Den kraft som frälsar främst juden men också greken. Alltså oss alla. För det första, vid korset får du förlåtelse. Jesus sa dig, Lukas 23:34, far förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Finns det någon kraft som är så kraftfull på jorden som förlåtelse? Att få förlåtelse, det är något av det mest befriande en människa kan uppleva. Samtidigt, människor som inte lever i förlåtelse är några av de mest fångna människorna också här på jorden. Jag tror att fienden angriper människan på 2 konkreta sätt mot denna förlåtelse. För det första säger fienden att du inte förtjänar förlåtelse. Du kanske har gjort någonting dumt. Någonting för dumt. Så du är inte värd att få förlåtelse. Så börjar vi tro om oss själva. Vi tänker alla andra alltid värd förlåtelse men inte oss själva. Tro mig. All synd är på korset. Det finns alltid förlåtelse och möjlighet till befrielse för dig. Det andra fienden gör är att han säger till dig att människor inte förtjänar din förlåtelse. Och jag säger det här med stor respekt för att människor kan ha gjort ganska mycket dumheter i den här världen. Vi lever i en fallen värld. Men jag har märkt att några av de mest fångna människorna i vårt samhälle idag, det är de som inte har gett förlåtelse vidare. Man tänker så här att om jag inte förlåter den andra människan, då får han nog vad han förtjänar. Vad som händer med oss är att när vi inte förlåter så är det vi själva som är fångna. Det är inte den andra som är fången när du inte förlåter, utan det är du själv som är det. Och kära vänner, ung som gammal. Oförlåtelse, oförsoning har förstört många kallelser i Guds rike. Jag har sett med egna ögon några av de mest hängivna, ska jag säga andefyllda, brinnande människor. Och så en liten oförlåtelse dykt upp. Och sen växer den och växer och den växer. Och som händer att vårt andliga liv, vår andliga kallelse, det kvävs. Det står i så liknelsen i Matteus 13 om de som sådde. Så att det kunde komma livets bekymmer. Bedräglig rikedom, annat som kan kväva livet som Gud har gett till dig. Jag har sett människor som jag nämnde med stora kallelser tyna bort för att tillåtit en bitter rot få fäste här. Jo, men någon människa var så orättvis mot dig. Det kan hända att de var det. Men då ska du inte låta dem vinna. Genom att du bär en bitter rot på din insida. Hör vad Hebreerbrevet säger, kapitel 12 och 15. Vi ska akta oss för att en bitter rot får växa upp och lyssna och skada och smitta många. När vi får bittra rötter inom oss så skadar det inte bara dig själv, det börjar skada din omgivning. Det livet som Gud hade tänkt att ska pulsera och suda inom dig, det tynar bort. Så plötsligt är du en fånge i din egen värld. Det drabbar både din familj och den krets av människor som du umgås med. Det äter upp dig. Och då är inte det Gud tänkte när han är på korset och ropar ut: Fader, förlåt dem. Gud vill att du ska uppleva en ständig förlåtelse, försoning. För han själv förlät dig på korset. För vid korset så ljuder Jesu ord allt starkt fortfarande 2000 år senare: förlåt dem. Så kom till korset. Ta del av Jesu förlåtelse. För den förvandlar både dig och din omgivning. Jag har fått se det med mina egna ögon när människor får upptäcka, uppleva och erfara förlåtelsen. Det är inte bara de som blir fria. Plötsligt har du en hel familj som är fri. Ett helt gäng som på något sätt blir förvandlat. En hel klass till och med. Bara sjud av ett bättre liv. Så tänk på det. När vi talar om förlåtelse, när jag talar om bitterhet, känsligt ämne, jag vet det. Men på samma sätt som bitterheten låser dig och smittar av sig till din omgivning, så på samma sätt och ännu starkare kommer försoningens kraft, och den bara förvandlar dig och den också påverkar din omgivning. Jag läste en intressant statistik här i veckan. Nu kommer jag inte exakt ihåg procenten, men jag tror det var 90+%. Av alla familjer har en positiv inverkan när en pappa kommer till tro. 90%. Och i all tid av jämställdhet som jag har stor respekt för, så ska vi inte heller underminera eller undergräva betydelsen av att fäder stiger upp och får möten med Jesus. Alla vi behöver Jesus. Men det tycks vara någonting också speciellt vackert, tycker jag, säkert bara för att jag själv är både och far och man. När män får möta Jesus så har det en positiv inverkan för hela familjen. Om du är kvinna och behöver möta Jesus, det är nog bra det också. Det är inte det jag menar. Vi behöver alla honom. Men för det första, vid korset får du förlåtelse. Fienden vill att du ska leva i bitterhet. Vi ska inte låta fienden vinna. För det andra, vid korset finns din frälsning. Jesus sa: jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Jag tycker det här är ganska fascinerande att Jesus använder en lite längre tid av diskussion att tala till den här brottslingen. Den här brutala avrättningsformen som senare förbjöds ett antal 10 år senare på grund av att den var så brutal. Och romerska medborgare fick inte heller avrättas med korsfästning. Så här har vi en våldsman, troligen mördare, våldtäktsman, någonting åt det hållet, som mitt allt får börja se på Jesus. Och trots att han ser en torterad, misshandlad, döende Messias, så ser inte han det, utan han ser igenom det och upptäcker: ja, men här har vi ju Messias själv. Och så säger han: tänk på mig när du kommer med ditt rik. Varav Jesus säger någonting som jag tycker är vackert, och det slog mig egentligen för första gången när jag förberedde det här. Han säger: jag säger dig sanningen. Hur många av oss skulle inte behöva höra det av Jesus? Jag säger dig sanningen. Du är räddad. Du är frälst. Hur många gånger så går vi inte omkring och ifrågasätter och tvivlar på vad Gud har gjort för oss? Är vi på riktigt räddade? Kommer vi till himlen? Är vår tro stark nog? Och jag försökte med varierande framgång förklara åt ungdomarna på fredagen i form av den här bilden. Jag anser att din tro om din egen räddning, frälsning, borde vara lika stark som att du trodde att den stolen du satte dig ner på när du kom hit, den håller. Ni ser lika förvirrade ut som ungdomarna. Min poäng är att det går att ha en övertygelse om att din räddning från himmelen, den håller. För den hänger inte på dig. På samma sätt när du satte ner på stolen, så gjorde du på ett sätt i tro på att den stolen, den håller. Någon annan har byggt den, någon annan har konstruerat den, och den finns där just för dig. Och på samma sätt när Gud själv har gjort någonting för ditt liv. Så det håller. För det hänger inte på dig. Det hänger på att du har satt dig på klippan Kristus som har gjort allting för dig. Jesus sa, han säger sanningen. Hur många av oss skulle inte behöva höra det i våra liv idag? Han säger, det är sanningen. Du är räddad. Han själv har räddat dig. Han själv har tagit hand om dina synder så du inte behöver gå omkring och vara otrygg i din tro och nervös om den ska hålla eller inte hålla. För lyssna på mig nu en par sekunder i alla fall. Att du är räddad för att han har räddat dig. Du är räddad för att han har räddat dig. Inte du är räddad för att du själv är så duktig. Utan du är räddad för att han har gjort allting möjligt för dig. Och när fienden kommer och viskar, fanns en tröja i början av 2000-talet som säger "When the devil reminds you of your past, remind him of his future." Alltså fienden kommer ibland och säger om, kom ihåg allt dumt du har gjort, alla dumma saker du håller på med. Jag vet att jag är dum i mig själv, men min tro hänger ju inte på mig. Min tro hänger på Kristus och den hängde på ett kors som han gjorde för mig. Du är räddad på grund av hans offer, Jesus Kristus död för dig. Vi använder enligt mig många onödiga timmar på att fundera på om Gud accepterar oss eller inte. Eller om han ens älskar oss. Och jag anser att funderar vi på det sättet har vi spenderat för lite tid i hans kors. För nu där vid hans kors ser hans genomborrade händer, hans torterade kropp som samtidigt ropar ut till dig att det här gjorde jag för dig. Då förstår du mer och mer att din räddning inte hänger på dig, den hängde på ett kors. Se Jesu ögon, blunda en stund, en sekund eller två, tänk dig in att du själv står vid Jesu kors. Titta upp på honom. Och hör hans röst, hans ord som säger dig, jag gjorde detta för din skull. Det hjälper att förstå att hans död för oss räcker långt längre än någon gärning någonsin kan föra oss. Och hans död täcker långt längre än någon synd kan ta oss ner i dödsriket. Jag brukar tänka så här när jag själv gör bort mig nu som då. Att om Jesus valde att gå en sån där fruktansvärd väg för oss människor. Då är det nog ett offer som håller hela vägen i himlen till och med för mig. Vid korset finns din räddning, din frälsning. För det tredje, vid korset upprättas relationer. Jesus sa, kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen, där är din mor. Finns det något område idag som fienden går på mer högvarv inom än att angripa våra relationer? Både inom äktenskap och familjelivet så tycks attacker pågå jämt och ständigt. Man kan bli uppgiven ibland och fundera att, vad är nu det här? Men samtidigt har jag sett hur korsets plats upprättar relationer. Där barn förlåter sina föräldrar förlåter sina barn och man och hustru hittar varandra igen. Var inte rädd och ta dig till korset. Eller tala om saker, om det känns turbulent och tufft ibland. Ibland så glömmer vi bort att tala om att det riktiga arbetet inom äktenskapet det börjar ju efter man har gift sig. Det är tufft för de flesta av oss någon gång inom äktenskapet. Vi ska inte kämmas för det heller. Dessutom har vi en fiende som försöker förstöra och förinta allt vad relationer, heliga relationer är. Fienden kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Det är hans plan med oss allihopa. Men Herren har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Också till familjelivet och äktenskapet. Det finns ett liv i överflöd. För relationer verkar vara högprioriterade. Jag menar, Jesus använde en tid av det nu när han hänger där på korset. Blödandes, döende. Att tala om relationer. Det första som hände mig när jag blev kristen som 18-årig spillivink, det var att han började hela mina egna relationer. Det fanns ett och annat att hela, kan jag säga er. Och många gånger kändes det tufft och till och med lönlöst emellanåt. Är det värt att gå den här resan? Men jag märkte när jag gick med den heliga ande så förde han mig in i ett liv där man idag bara kan känna en frihet i alla relationer. Familjen, föräldrarna, det gamla livets relation, allt annat som har funnits med. För jag upptäckt att när jag söker honom och jag tar mig till hans kors, så var enda gång tidigare där det fanns relationer som inte var helade, så förde Gud in en liten dos helande in i mitt liv. Han hela tiden pushade mig i en sån riktning att han ville att varenda relation jag hade på den här jorden ska vara helad. Vi behöver ta oss till hans kors och få hjälp med det här. Och skäms inte om du har någon relation som är lite strulig. Men Gud vet ju om hur vi är. Lite bråte här och lite bråte där. Vi kan ta oss till hans kors och se upp i hans älskande ögon. Och så hör du han säga, men jag vill hjälpa också dig med det här. Jag vill hela dina relationer. Jag vill att du ska älska dina mamma eller pappa eller dina barn eller vad du nu har utmaning med. Dina kollegor. Gud kan det där. Jag berättade när jag står det någon gång, men det hade ju en arg person någon gång som hörde av sig till mig och var riktigt arg. Så det är överdrivet arg. Han menade att jag använde någon bulvan för att omvända hans dotter. Jag var på den nivån. Och så tyckte jag var lite jobbigt att få de här samtalen och diskussionerna. Det var full fart var det. Och så får jag bara för mig, ta en stund alltid när man är seg här i ande, kropp och själ. Men jag fick för mig, jag går ner till bönerummet och så bad jag till Jesus, hjälp mig med det här för det kan inte jag bära själv. Och så gick det en dag, här det var samma dag, det gick till kvällen. Så mitt allt hörna personen av sig till mig igen och säger han, Anders, jag vet inte vad som hände mig tidigare, jag hoppas du inte tog illa upp. Jag menade inget illa, jag funderade för mig själv, kunde man ta det på annat sätt? Och kunde han mena annat än illa, det han sa. Och så bad han om ursäkt om förlåtelse, så avslutade han allt han sa, jag önskar dig det bästa av livet. Och jag tänkte det, när man kommer de här relationella utmaningarna emot oss, så det är inte så att Gud tänker att du ska klara allting själv. Om du har en riktigt elak kollega eller någon annan händer dig på jobb eller där hemma. Det är inte så att Gud förväntar sig av dig att du ska bära de här sakerna själva. Men Gud förväntar sig av dig att du ska ta det till hans kors. Så att han får hjälpa dig genom det här. Hallå? Det är vid korset som vi får hjälp att hela upprätta våra relationer. Så har du sådana utmaningar, kom fram till korset. Få hjälp från Gud själv. För han har det högt upp på sin agenda. För det fjärde. Vid korset får du medkänsla. Jesus ropar ut, citerar en gammal psalm. Min Gud, varför har du övergett mig? Så ser vi här, teologerna brottas lite med den här, just den här versen och funderar, tycker den är ganska mytomspunnen. Men det visar Jesus här som fullständig Gud och fullständig människa. Han får uppleva hur det är som människa att vara frånskild från fadern. Troligen den tyngsta tiden som Jesus upplevde. Och varför han fick gå igenom det här, det kan man diskutera i all oändlighet. Men jag tänker på en vers i Hebreerbrev 4:15 där det står så här. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. På ett sätt tycker jag det är vackert att Jesus fick gå igenom de här sakerna. För då när du går igenom dina saker så har du en som har gått före dig även där. Vid korset får du medkänsla. Jag vet inte vilka dödsskuggor som du har tvingats gå igenom. Jag känner bara till mina egna. Men jag känner så många av er här i församlingen. Så jag vet många av er har haft era svåra utmaningar. En del har förlorat familjemedlemmar. En del har gått igenom svåra sjukdomar. En del har tappat typ allt de äger och har. En del har blivit övergivna. Och så vidare och så vidare. Allt finns samlat. För vi människor är en fallen värld. Men tänk att vi har en Gud som vet vad vi går igenom. För att han själv fick gå igenom det. Vi har inte en främmande Gud som är på något sätt främmande för allt vi går igenom. Tycker det är försenande. Utan vi har en som ger oss med känsla. Som vet hur vi har det. Jag har som årsprojekt att jag ska gå och läsa genom Saltaren en gång i månaden. Och det tycker jag är så fantastiskt. Att varenda gång man läser Saltaren om dagen, det är fem om dagen typ. Så är det alltid någonting som passar in i ens liv. För i de där fem är alltid en psalm som är skriven när det är riktigt hejsan och svejsan och faller alla dagar. När julen kommer ska alla unga vara glad. Men det finns också den andra delen där människor har kamp, lidande och elände. Det är förföljelse. Det är lidande och elände. Så man läser Psaltaren så får man väldigt mänsklig på något sätt verklighetsskildring av hur det är att vara människa. Det är hejsan men det är också hoppsan. Allt däremellan. Det är svårigheter och det är glädje. Men jag tycker det är fantastiskt att se att vi har en Jesus på korset. Döende, lidande som ger oss och visar att han kan ha medkänsla med oss. Han vet vad du går igenom. Och han är där och rör dig, möter dig och hjälper dig genom allt. Det som Jesus vill säga till just dig, se på mig. Jag vet hur du har det. Jag vet hur du kämpar för jag har gått igenom samma elände. Många av oss har gått eller kanske går igenom mörka perioder där man funderar, kommer det någonsin att bli bra? Finns det någon utväg ur den stunden som jag just nu finner mig i? Kom då ihåg att Jesus själv gick igenom någonting långt värre på korset. Han gjorde det frivilligt. Han har sagt tidigare innan det hela där prövningen hans kom att han ska kunna sända en legion änglar på en befallning. Så kunna få lite förstärkning från himmelen. Om vi läser vår gamla testament vet vi vad en ängel kunde göra. Ett par hundratusen man tog en ängel hand om. Han skulle ha haft 5000 änglar sådär bara. Han skulle ta i hand om Jesus, slakta alla fiender och få hem tillbaka i en guldvagn. Man gjorde inte. Han självmant frivilligt valde att gå igenom tortyr, lidande och död, frånskildhet från fadern för din skull. Därför har vi en som kan ha medkänsla med oss. För han vet vad du går igenom, för han har själv gått igenom någonting som var mycket värre. Han är villig, Jesus, att gå den vägen för att visa att oavsett vilken kamp du går igenom så finns det en seger och den väntar vid hans kors. Så det bästa sättet för dig om du har en mörk period, en kamp för tillfälle, ta dig till korset. Se upp på den genomborrade Messias och få tröst, styrka och kraft från honom. För det femte, ett par punkter kvar när ni orkar nu en liten stund till. I korset får du vara dig själv. Jesus ropar ut hans kortaste ord, han ropar, jag törstar. Också ett citat från gamla tider. Är det någonting som fienden är nervös över för ditt liv idag? är det just det att han vill inte att du ska vara dig själv. Vad hände med människan när hon föll i syndar i Edens lustgård? In i buskarna. För de upptäckte att de var nakna. De blev rädda för Gud och för varandra. Människan slutade vara sig själv som Gud hade tänkt det. Och vi kämpar ju på med det här, nästan gammal som ung. Att vi inte riktigt vågar vara oss själva. Gud vill att du ska vara dig själv. Och därför tycker jag så vackert att vid korset så ropar Jesus ur precis så som det är med honom. Jag törstar. Och kommer vi till korset där Jesus gav sitt liv. Det är min styrka och min glädje. Då får vi alltid vara oss själva. Du får vara den Gud hade tänkt att du skulle vara när han skapade dig. Jag har en av mina goda vänner, det kom den här berättelsen. En av mina goda vänner, en gammal sån här drug lord, blev kristen här för 10 år sedan på den här platsen. Så han har frälst en par månader och så får han en syn om Jesus. Jag har inte kommit så långt i min teologiska utbildning av honom att jag inte kanske förklarar åt honom hur Jesus skulle se ut exakt. För han blev så förvånad i synen så kom Jesus till honom med ledarjacka och hästsvans. Och min kompis var så där förundrad att jaha, är det så där du ser ut Jesus? Ska jag nog rätta till den andas för så han berättade åt mig. Det var mer sån där vit skepnad. Men då säger Jesus till min vän Filip i den här synen. Jag möter alltid människorna. Jag skriver upp det. Jag möter alltid människan sådan som hon är. Tänk vilken Jesus vi har. Jag hoppas att han möter mig på det sättet också. Det är väl en så hemlig dröm man har. Men när Jesus möter dig så möter han dig på dina premisser. I ditt utgångsläge. Så som du är, den position du finner dig på. Det är den Jesus vi har. För i korset får vi vara oss själva. Tänk hur mycket tid vi arbetar med att vi ska vara någonting vi inte är. Vi måste vara i kyrkan, måste vi vara lite extra vackra och saliga. Glorien ska lysa med LED-lampor för tiden, dessa ekologiska utmaningar. Vad ska vi ha på ett visst sätt? Men egentligen när du kommer till korset och till församlingen så borde du, det borde vara platsen där du mest av alla platser får vara dig själv. Det borde ju vara så. För korset, hos Gud, får du vara dig själv. Fienden försöker säga till dig att du inte duger som du är. Du är misslyckad. Du har inte riktigt bra betyg och allt annat man har nu för tiden. Låg lön dessutom. Skrutt i bil. Och så han känner att du är värdelös. Du duger inte. Vi ska behöva stampa lite på den här fienden ibland. Det får Jesus ta hand om, men alltså vi kan ju vara med på ett hörn. Och på något sätt bara bryta den där förbannelsen som lätt bara griper tag i oss. Där vi tror att vi måste vara någonting speciellt till och med för att duga inför honom. När Herren själv med sitt dyrbara blod, sin tortyr och misshandel och korsfästelse dog för att du just ska kunna vara dig själv. När Herren griper tag i dig och du blir på nytt född genom den heliga ande, det är då du blir exakt som Herren vill att du ska vara, kära vän. De sa på mig i byn, i Sundom när jag blev kristen, att vad har hänt med Anders? Den där blyga lilla pojken som gick omkring som en struts. Alltså tittade ner i marken och gömde mig där allt för ofta. De började höra, se mig predika, men jag gick vilt till då. Upp och ner och piruetter och allt möjligt. Ibland slängde man vatten på publiken när de var lite tröga. Eller vad jag tyckte att man skulle vara. Men vad som har hänt med mig är att jag fått uppleva den heliga ande. Jag kände för första gången att nu får jag vara mig själv. Jag var inte skapad att gå omkring som en strut, tror jag. Kanske vissa ber nu här tillbaka med honom. Jag tror att jag var skapad till att förkunna Herrens evangelium i tid och i otid. Stå upp på barrikaden ibland och proklamera Guds sanningar. Och kanske du är en sån också. Du behöver lite mer inverterade strutsar bland oss. Där du på något sätt får bli vem du ska vara. Vill du prisa Herren med upplyfta händer, gör det. Vill du dansa i den heliga ande, men gör det. Vill du vara tyst, men gör det också. Men var dig själv, åtminstone inför Herren och hans tron. För i korset så får du vara dig själv. För det sjätte, landa snart. Vid korset så uppfylls Guds löften. Jesus ropar ut, det är fullbordat. Ett av de bibelställen jag älskar mest och har funnit mycket trygghet i, det är Romarbrevet 8:28 som säger att den som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Det sägs att det finns cirka 3000 löften i Bibeln. Och Paulus påpekar att alla dessa har fått sitt ja och amen var. I Kristus. Alla löften. Inte ett, utan alla. Det betyder att den plan Gud har för ditt liv och det liv han har tänkt för dig, det blev tillgängligt där på korset. För dig. Vi har inte fått försagdhetens ande, i alla fall den gamla översättningen. Att vi inte fått, vår plats är inte att vi ska gå omkring som strutsar och titta ner i marken och skämmas lite över vår tro. Vi är kallade till huvud och inte svans. Vi ska stå på barrikaderna, vi ska göra lite väsen om oss. Vi kanske är lite obekväma i vissa sammanhang nu för tiden. Vi skäms inte för evangelium. För vi har fått erfara när vi har tagit oss till korset att Guds löften för oss, för mig, de har uppfyllts. Ja, men dröm stort. Har du en dröm att om du vill se 3000 människor bli kristna i Vasa? Men då ska du tro att det är det som Gud har sagt på ditt liv. Då ska du inte höra på rösten som säger, ja, men det är nog för stort för dig, du kan bli högmodig. Hur många högmodiga människor har vi i den här församlingen? En halv kanske, höll pastorn det då. Alltså, det är inte vårt största problem att vi har för stora drömmar i vårt land. Hallå? Vi har för små drömmar. Vi har satt oss in i ett små en deciliters burkar som man ska samla ärtor i där hemma. Alltså, vi har satt oss in där Gud knappt ryms in med sin lilla stortå. Om man har en sån. Jag har han väl, för vi har hans avbilder. Alltså, vi har förminskat Guds potential över våra liv. Vad vi tror att Gud kan göra. Vi tänker hela tiden att det är vi som ska göra det. Jag menar, du är en hammare eller en spik eller en såg. Det är inte du som bygger huset, det är mästarens hand som håller i dig. Och han gör någonting stort genom dig, i dig och för dig ibland. Vid korset så uppfylls Guds löften. För allt vad människor har sagt till dig, och de kan ju ha sagt en del. Det väger lätt mot det rungande ja som finns över ditt liv i himlen som kom från korset. Jag är helt säker på att i den här församlingen har vi evangelister, missionärer, pastorer. Hela paketet som det här landet behöver. Men vi blir så lätt kvävda. Vi tror så lite om oss själva. Vi behöver få en injektion av frimodighet från den heliga ande. Från struts till lejon. Det kan vara en bra titel på predikan. Ingen har någon aning om vad jag talar om. Vi behöver lite mer lejon. Som ryter. Ta för oss det som tillhör oss. Vi ska inte gå omkring och bara på något sätt acceptera så som det är. För allt är inte väl i världen. Det vet nog du, både du och jag. Att så är det inte. Men låt oss göra vår roll. Ja, Paulus var på väg och han skulle förfölja församlingen han i Damaskus och driva ut våra kvinnor och barn och slänga dem i fängelse. Och på vägen så får han möta Jesus. Och från att han blir Paulus församlingsförföljaren så blir han Paulus församlingsplanteraren. Som vänder upp och ner på hela världen. Från Spanien ända in till Turkiet var han igång. Var har vi dagens Paulus? som vänder upp och ner på hela världen. Som tror att Guds löften gäller mig. Läs igenom din bibel och så tar du en orange penna, för du kanske inte använt den i din bibel förr. Och så sträcker du under varenda löfte som finns. Och sen vid de löften så skriver du bredvid Jesus. För det är löften som Jesus har fullbot för dig vid hans kors. Jag ber en bön ofta där hemma. Herre, låt oss, låt församlingen få mer frimodighet. Erövra lite. Oavsett hur konjunkturen är, och det kan vara utmaning och inflation och det är räntor och det är elstöd. Allting samtidigt. Så vi är inte av den här världen. Vi är av Guds rike. I den här världen, ja. Men vårt bränsle tar vi inte från konjunkturen. Vårt bränsle tar vi av den heliga ande. Och styrs av den heliga ande. Så när jag ber för människor så tror jag ju inte att nu har Anders haft en bra dag. Nu får vi bönesvar här. Nej. När jag ber för människor så tror jag att det kommer bönesvar för att den heliga ande är igång i mig. Och jag vet att om jag inte tror det, då behöver jag ta mig tillbaka till korset och på sedan genomborrade Kristus och höra hans röst som sa det är fullbordat. För då vet jag att hans löften, de tillhör mig och de lever i mig och de till och med är verksam genom mig. För det sista. Vid korset regerar Gud. Det sista som Jesus säger är att far, i dina händer överlämnar jag min ande. Det intressanta med de två sista utlåtanden som Jesus gör, att nu är det inga ångestfyllda rop på hjälp eller diskussioner han har, utan nu är det ord av triumf. Det är fullbordat. Och den här sista meningen är att visa att nu dör jag i triumf. Det är ingen misär, det är inget dåligt avslut, utan det är bara en paus. Pausen tar snart slut när Jesus själv stiger upp på den tredje dagen och senare sätter sig på Guds högra sida och ber för oss. Det betyder att vid korset så regerar Gud över hela världen. En av mina stora utmaningar som jag har i mitt liv idag är att jag läser lite nyheter ibland och blir frestad av att bli lite nedstämd. Jag tror jag blev nedstämd i tre olika nyheter idag bara i Vasabladet. De har sina idéer, hur folk ska leva och tycka, allting verkar okej. Och jag blir på något sätt frestad av att bli mer frustrerad över det och ägna tid att vara frustrerad. Än att söka mig till Gud och sen möjlighet för Guds rike att komma ner mitt ibland oss. Och när jag känner mig mycket frustrerad och uppgiven ibland så då blir det en påminnelse för mig, Anders, tillbaka till korset. Nu är det anden, världens ande som regerar i mitt liv och inte Guds ande. Och då behöver jag fara tillbaka till korset. Då behöver jag ta mig dit och konstatera när jag hör Jesu ord. I dina händer överlämnar min ande. Då får jag bara konstatera, ja men Gud har kontrollen fortfarande. Det är inte djävulen som kontrollerar världen. Det är Gud som gör det. Vid korset regerar Gud och han regerar över hela världen. Och det betyder att vid korset så får du en evig förbundsförvalt. En som alltid har lovat att gå vid din sida. Och inte vara sen att rycka ut vid livets alla skeenden. Han har lovat svara på dina böner. Matteus 7. Han har lovat alltid vara med dig. Matteus 28. Han har lovat föra din talan inför fadern. 1 Johannes 2:1. Han har lovat att försörja oss, Matteus 6:27 framåt. Han har lovat ge oss kraft genom den heliga ande, Apostlagärningarna 1:8. Det verkar som om Gud genom Jesu död på korset på nytt vill bli den gode vännen som han var då han skapade människan. Som synden försökte förstöra genom att det kom en vägg mellan Gud och människan. Han tog bort väggen där han triumferade på korset. Och genom korsets verk, genom Jesu försoning, när han ropar ut de här olika meningarna, så upprättas vår ursprungsrelation med Gud. Vid korset regerar Gud. Fienden vill försöka få dig att tro ibland att det är fienden som regerar här på jorden. Det är krig och svält och elände och allt annat som finns här. Men Gud har sista ordet, också första. Linnea, kom upp så ska vi börja gå in i avrundningen. Men vi har talat idag om, det är lite undervisning och predikande emellanåt. Men jag skulle vilja fastna på punkt 6 i ditt liv idag. Alla punkter är viktiga, men jag skulle vilja tala om punkt 6 för dig, eller be för dig. Att Guds löften ska bli lite mer verkliga för dig. En liten injektion av den heliga ande i ditt liv skulle inte vara helt dumt. Där du får på något sätt komma till korset och erfara alla de här 7 sakerna. Att det finns förlåtelse, räddning, relationer kan bli upprättade. Du kan få medkänsla, uppleva att du får medkänsla för din kamp du går igenom. Du får dig själv, Guds löften upprättas. Och framförallt erfara att Gud regerar även i den här stunden. Så låt oss be. Förebedarna kan göra sig redo. Så under lovsången så får ni bara komma fram hit och bara låt Gud röra er. Och jag utmanar i början att har ni tänkt på någon av de här punkterna som passar in på er idag. Sitt inte kvar i bänken. Utan visa Gud att du är seriös med honom. Så kommer han att vara seriös med dig. Tack Jesus Herre för att korset Herre, det kan vara en dårskap för de som inte tror. Men för oss Herre är det en kraft. Och vi ber Herre att den här kraften Herre ska bli tillgänglig hos allihopa Herre. Och Herre, jag ber för dem som har kanske har upplevt att de har haft en kallelse på sitt liv. Att du har velat göra någonting genom dem. Det kan vara 10-tals år sedan. Det kan vara 5 år sedan eller 1 år sedan. Men någonting har hänt längs vägen. Och man tror inte på samma sätt att du är kapabel som man gjorde när man var yngre eller förr i tiden. Jag ber Herre att idag så ska vi bara få komma till ditt kors Herre. Och få erfara att du på nytt påminner oss om Herre. Att för dig är allting möjligt, Herre. Att du vill upprätta, du vill resa upp en ny generation. Människor som är brinnande för dig, Herre. Som vänder upp och ner på hela världen. Låt, Herre, korsets plats bli en plats, Herre, där vi får erfara dop i eld, Herre. Där din heliga ande får bara fylla oss, Herre, från topp till tå. Du kanske behöver ta ett beslut, någon behöver ta ett beslut idag att man ska bara döpa sig i vatten. Lämna den gamla naturen bakom sig och gå in i det liv som du har tänkt Herre för oss. Jag ber Jesus. Jag ber för någon som har blivit förkastad och lämnat tror jag av dina föräldrar. Jag bara ber i Jesu namn Herre att du är en sån som kan bara hela relationer idag Herre. För det är allt möjligt Jesus. Och jag bara ber att vi ska ha en helig stund här när vi får komma till ditt kors, se på den genomborrade Messias och höra dina ord Herre, dina löften, se på din triumf Herre. Vi ber dig Jesus, rör vi våra hjärtan idag. I ditt namn Jesus, amen.